Nu ska vi göra en utflykt i tid och rum i vår sommarserie Skånska dialekter. Vår ciceron heter Mattias Strandberg, doktor i nordiska språk och till vardags forskningsarkivarie vid det statliga institutet för språk och folkminnen och placerad på Arkivcentrum i Lund. Mattias möter upp utanför danskbyggda Heliga Trefaldighets kyrka i Kristianstad, en stad som ännu inte fanns på 1100-talet, dit vi ska bege oss. Så vi frågar istället ifall en människa av idag skulle förstått det språk som talades på den då viktiga orten Vä, här i närheten.
Det hade inte varit lätt. Det hade varit som att komma till Island ungefär. Då pratar man ju, fornordiska kan vi ju kalla det, eller forndanska eftersom vi befinner oss i Danmark då. Och det var ju ett språk som inte skulle känna igen oss i så mycket. Både ljudbilden, ordförrådet och ordböjningen skulle då skilja sig från vårt eget språk. Det skulle vara som att höra ett främmande språk, ungefär som isländska.
Men om vi såg skriften, skulle vi kunna stava oss igenom det?
Ja, det är samma där, ungefär som att läsa isländska. Har man tur så stöter man på en mening där man förstår alla orden och förstår ungefär vad det betyder. Men man skulle ju direkt stöta på konstiga tecken som man inte känner igen, som tecknet, alltså bokstaven för tonlöst läspljud. Och det är sånt som nu skulle störa läsningen ganska mycket. Och på den tiden så fanns det ingen fastlagd stavning heller. Man kan tänka sig att man skrev ganska mycket som det lät. Och det är därför som medeltida texter kan ge en inblick i hur man faktiskt pratar också. Åtminstone tidiga medeltida texter. Man följde fortfarande, i viss utsträckning i alla fall, principen att skriva som det låter. Och därför så ger ju skriftbilden indicier om hur man uttalade på den tiden.
Och du sa forndanska. Min föreställning var att det lät ganska likadant i hela Norden, men du gör alltså skillnad på forndanska och fornsvenska.
Ja, alltså det där är en terminologisk fråga. Vi vet egentligen inte hur pass dialektsplittrat det var. Vi vet att det måste ha funnits geografisk variation. Säkert social variation också, det finns det ju alltid. Men eftersom det är Danmark så kallar vi det för forndanska. På motsvarande sätt så kallar du det för fornsvenska om det dåvarande Sverige, och fornnorska respektive fornisländska. Ibland så sammanfattar man fornisländska och fornnorska som fornvästnordiska och forndanska och fornsvenska som fornöstnordiska.
Krävs det en expert för att se skillnaden?
Alltså om vi befinner oss på 1100-talet så skulle det vara förvillande likt.
Men att tänka sig någon sorts skånska på den tiden, går det?
Det är väl oklart om det går att tänka sig på 1100-talet, men om vi går lite längre fram till tiden för Skånelagen, och då befinner vi oss på 1200-talet, då ser vi en språklig varietet som befinner sig mitt emellan övrig forndanska och fornsvenska, så att säga. Man kan se att det är ett mellanting mellan Danmark och Sverige språkligt sett. Man kan till exempel se försvagningen av P, T och K till B, D och G har inte brutit igenom än i Skåne vid den tiden, åtminstone inte i Skånelagen.
Vad är Skånelagen?
Ja, det är den medeltida lagen som gällde i Skåne, Skånelandskapen. Och den gällde ju i någon form ganska långt fram i tiden, när man gick över till svensk lagstiftning då. Så om vi vill ha kunskap om hur man talar i Skåne på 1200-1300-talet så är Skånelagen en bra källa. Det är ju bara skriftliga källor vi har naturligtvis.
Måste ni gissa, eller hur mycket måste ni gissa som forskare där?
När det gäller hur det lät måste man tyvärr gissa ganska mycket. Det finns ju mycket som inte kommer med i stavningen, i skriftbilden. Och det är ju sådana saker som intonation och tonaccenten, hur lät den. Om vi tar substantivet gran i plural så heter det granar i Skåne. Men granar i Stockholmsområdet. Och då har man två tontoppar i Stockholmsområdet, men här har vi bara en tontopp. Och det är ett ganska så viktigt eller i öronen fallande sätt som skånskan skiljer sig från andra dialekter.
Men det är fortfarande bara gissningar då när vi är på medeltiden?
Ja, då vet vi inte hur många tontoppar man hade där. Vi vet inte hur melodin gick helt enkelt, för melodin finns ju inte med i skriftbilden tyvärr.
Du säger att tidigt så skrev man det kunde vara si och det kunde vara så. Hur skiljer man på att jo, men det var nog så här det uttalades, eller nej, det var så här?
Man kan ju ta ett exempel. Vi vet att någon gång under medeltiden så gick långt A över till Å. Så att någon gång har lång hetat langer och sen gick det över till longer eller long. Och när stavningen börjar vackla mellan det gamla A och ett O, för detta var innan man uppfann O, bokstaven O, då är det ju ett tydligt tecken på att någonting har hänt med uttalet.
Okej, vi skulle ha haft väldigt svårt att förstå det de pratade, men hur hade de det med varandra på medeltiden? Hur långt bort måste man i det nordiska språkområdet för att någon härifrån, till exempel i nuvarande Kristianstad-trakten, inte skulle förstå någon annan? Hur vet ni det?
Alltså vi har ju inte hela bilden, va? Vi vet ju inte i vad mån det fanns ett slags gemensam talspråklig varietet som man kunde använda över större områden. Om det var vanligt att man la bort mer utpräglade dialektdrag när man talar med folk som var längre bort ifrån. Alltså man kan ju tänka sig att alla sådana saker som finns i moderna språksamhällen måste ju ha funnits i någon form på den tiden. Men vilka former detta tog sig, det vet vi inte. Det man kan se när det gäller skriftliga källor från medeltiden, synnerhet tidig medeltid, är ju att det är ett ganska så uniformt språk som möter oss över hela Norden. Det verkar ju som om alltså danskar, svenskar, norrmän, islänningar, alltså alla kunde förstår varandra, för alla talar, eller skrev åtminstone, ett språk som skilde sig åt i detaljerna mest.
Så att skånskan då var bara i detaljer annorlunda än vad man pratade i, ja, säg Trondheim?
Ja, faktiskt. Det är inte förrän lite senare som man tror att den allra kraftigaste dialektsplittringen har kommit till. Då är vi inne på senmedeltiden, 1400-1500-tal, då började hända saker.
Vad var det som hände då? Var det större handel, tyskar, var kom påverkan ifrån?
Vi hade mycket tyskar i Norden på den tiden, det var Hansan ju bland annat. Det var väldigt mycket tyskar, i synnerhet i städerna, och det påverkar ju språket. Man uppskattar att ungefär en tredjedel av det fastlandsnordiska ordförrådet består av lånord från lågtyska som de här tyskarna pratar. Och det är ju för oss helt alldagliga, totalt assimilerade ord idag, som byxor till exempel, som ersätter det äldre brokor eller hosor.
Men vänta nu, det heter ju hosen på tyska.
På högtyska, ja. Men på lågtyska så heter det byxen. Och så andra, som verbet snacken och så vidare.
Snacka?
Ja visst, det är från lågtyskan.
Så det är inte svensk slang?
Det kan det ju i sig bli, för slang består ju ofta av lånord.
Hade du något exempel på skriven text som du kunde läsa upp?
Ja, alltså med mig lite lite text då. Det är väl lite roligt att sitta med sin bärbara dator och läsa Skånelagen på.
Men vi tar och flyr Måsskränet in till Heliga Trefaldighets kyrka, byggd på 1600-talet av stadens grundare, den danske kungen Christian den IV. Men vår historia, den är kvar i medeltiden.
Och då befinner vi oss någonstans i slutet på 1200-talet, omkring år 1300. Och vi vet ju inte exakt hur detta har låtit. En del får vi en väldigt god bild av genom att titta på skriftbilden.
Och det här är, precis som du säger, det ser lite isländskt ut med de här ljuden.
Precis, och det är ju den här bokstaven som heter Thorn på isländska, den används i moderna isländska fortfarande. Men sådana saker som melodi, det får vi ju gissa oss till. Och jag har valt att gissa att man på den tiden hade tvåtoppig tonaccent, även i Skåne. Jag tror att den är ålderdomlig. Barn om föt och arder. Thar ska sett hava god fadur och god modur att kyrkjo. Och fa sin kristindom av präste. En var det ett svars jukt att det ma ej till kyrkjo komma. Och far thå sin kristindom av andro manne. Eller av kunu. Thar stander det arv svars om det vare kristnet att kyrkjo. En far det ej kristindom. Thar startet ej arv. För att att höge man ma ej arve. Om ett barn blir fött, då ska det ha gudfar och gudmor vid kyrkan. Och få sin kristendom av präst. Präste. Jämför man ur huset och så vidare. Men blir det så sjukt att det inte kan komma till kyrkan, men ändå får sin kristendom av en annan man eller kvinna, då är det berättigat till sitt arv. Precis som om det vore kristnat vid kyrkan. Alltså döpt. Men får det inte kristendom, alltså om det inte tas upp i församlingen, om det inte blir döpt, då är det inte berättigat till arv, eftersom en heden man inte får ärva.
Hårda bud.
Ja, det var generellt sett ganska hårda bud på den tiden, tror jag.
I mina öron låter det som en lite lättfattligare, lite tydligare isländska än den jag hörde på gatorna i Reykjavik. Men det kan ju hända att det var bara för att jag nu kunde läsa texten samtidigt som du läste upp den.
Alltså det har kanske att göra lite med att jag pratar ju inte 1200-tals danska som modersmål, och då får man gå lite långsammare fram. Den isländska man hör på Island är ju, talas ju av första språkstalare i regel, och det kan gå ganska snabbt.
Vi började prata om det där ute, men när kan man säga att det började verkligen bli en skånska som skilde sig från fornnordiska?
Det är väldigt svårt att dra en gräns någonstans, för det sker ju undan för undan, och språken i Norden, de utvecklas genom århundradena och de följs ju åt ganska mycket. Men det är klart att ju längre fram i tiden man kommer, desto större skillnader blir det. Men saken kompliceras av att man allt eftersom medeltiden lider, så blir man också mindre benägen att skriva som det låter. Man börjar närma sig ett modernt sätt att se på skriftspråket med en fastlagd stavning.
Betyder det att ni får gissa mer om hur det lät längre fram i tiden än till exempel då det här du läste upp nyss?
Ja, det betyder det faktiskt, därför att vi vet att det är mycket som händer under medeltiden med språket. Och vi har kanske en relativ kronologi, men vi har ingen absolut kronologi, och det är ganska svårt att etablera. Så att vi vet inte exakt när det har skett. Så att det är därför, som det är så att när man ställs inför en 1400-1500-talstext, så då befinner man sig på lite djupare vatten helt enkelt. Det är svårt att veta exakt hur det har låtit.
Vilket århundrade förde oss till nu?
Jo, det här är då en dansk översättning av texten Själens tröst. Den finns på fornsvenska också. Det är den fornsvenska texten som har utgjort förlaga till denna. Så det är en översättning från fornsvenska till forndanska. 1425. Och då har vi kommit en bit fram i tiden, och det är lite problematiskt just det här att det är en översättning från fornsvenska, för att då är det möjligt att översättaren har fått med sig lite ditt och datt från svenskan.
Men då har alltså språken börjat dela på sig så mycket att det måste kallas en översättning?
Ja, precis. Då har man fått någon slags känsla för att svenska och danska inte är riktigt samma sak. Men det verkar ju vara en skåning som har gjort den här översättningen.
Hur ser du det?
Jo, dels finns det tydliga danska drag, som att K har blivit G i ett ord som böger, alltså plural av bok, alltså libor. Å andra sidan så ser vi bevarade A i slutet av ord, studera. Ja, det här att vi har A bevarat, det är ju ett skånskt drag. Översättning till skånsk från danska på 1400-talet.
Och om du läser upp en bit?
Ja, nu har vi kommit så pass långt fram i tiden så man får gissa sig till lite vad som har hänt med melodin, intonationen och sådär. Det händer mycket med vokalerna på medeltiden. Fentiv Sanctus Hieronymus var unger, så plöjade han att läsa och studera hedna manna böger. Han vart sjuger, och han var förder som honom fötte för Guds dom. Domaren talade till honom och sagde: "Hat man är du?" Han svarade: "Jag är en kristin man." Domaren sagde: "Du ljuger, du är ingen kristin man." Ja, men det handlar ju om Hieronymus. När han var ung så plägade han att läsa och studera hedniska böcker. Men han blev sjuk och han blev förd, så som han trodde, inför Guds dom. Och domaren talade till honom och sa: "Vad är du för en man? Vem är du?" Han svarade: "Jag är en kristen man." Och domaren sa: "Du ljuger. Du är ingen kristen man. Du läser gärna hedniska böcker."
Vi tar och förflyttar oss till övergången mellan svensk och dansk tid. Ett stort epitafium från 1661 på Kyrkvägen. En minnestavla över en högreståndsfamilj. Förgyllda träsniderier omger ett porträtt med man och hustru, svartklädda och omgivna av 11 barn i olika åldrar. Och så en text.
Det här är ett slags blandspråk. Just där runt nationalitetsskiftet så kunde det dröja sig kvar ganska mycket danska drag i skriftspråket. Det ser vi i många källor. Och här har vi till exempel dette epitafium med e istället för detta. Så det är ju ett danskt drag som dröjer sig kvar. Kirken till prydno. Så det är verkligen blandspråk. Till prydno heter det inte på danska. Och man skrev fortfarande lavesen. Så småningom så gick man över till att skriva son. Och här ser du, det är min tröst med ett danskt ö.
Och stödlig tro, eller?
Ja, någonting sånt där, men så har de väl inte uttalat det här. Så att då sa man kanske, det är min tröst och stödlig tro att Kristus, min kära broder, ska give mig det eviga liv och ro.
Vi hörde Mattias Strandberg som bland sina övriga titlar även kan kalla sig dialektolog. Intervjuade honom för vår sommarserie Skånska dialekter gjorde Dodo Parikas.